goda överraskningar. Öppna en twist. Mm. Alltid lika frestande.
Välkommen. Vi befinner oss här vid Upplands Väsby, norr om Stockholm. Och Marabou-fabriken. Och man känner chokladdoften långt innan man kommer hit. Och med mig har jag Gustav Svensson som är choklad- och Marabou-expert på Centrum för näringslivshistoria. Och du har en Aladdin-ask i handen.
Ja, jag tänkte varför inte tjuvstarta innan man går in med en liten pralin.
Men det tycker jag. Vilken är din favorit?
Då ska vi se. Jag ska bara lyfta på och tagga min pappret. Sådär. Ja, av de som är med idag så skulle jag nog faktiskt kinga trillingnöten allra först. Men min favorit genom tiderna är ändå pralinen Noisette. Som försvann i millennieskiftet tyvärr. Den var så här härlig nogatskapelse.
Ja, min favorit är då körsbärlikör.
Så ja, den, den
norpar jag direkt.
Ja, och det är nog ingen som blir sur på dig för det. den har en fanskara. Den är inte jättestor. Men själv tar jag faktiskt trillingnöt.
Ja.
Skål.
Skål. Nu är Upplands Väsby som är där man tillverkar de här Aladdin-askarna. Men historien om Marabou började ju någon helt annanstans.
Det var ju så att Marabou grundades ju redan 1916 och har anor tillbaka till norska Freja från 1880-talet. Och man grundade en fabrik 1916 i Sundbyberg utanför Stockholm. Och tanken var att man skulle i princip komma igång och producera choklad omgående i Sverige. Men det var ju dels så att man trodde man hade köpt en körklar fabrik för chokladtillverkning, men det var full med tidningspapper i princip. Och dessutom så var det ju kakao en bristvara på grund av det var ju brinnande första världskrig just nu. Så det dröjde egentligen till 1919 innan man kom igång på allvar och producera Marabou-choklad i Sverige.
1916-1919, vad var choklad då?
Alltså, för det första så var choklad egentligen ingen folklig vara. Under första världskriget så går det knappt att få tag på choklad i Sverige. Och när det väl börjar komma tillbaka så är det en lyxvara som man inte sett på många, många år. Och det är inte alls billigt och egentligen så är det förbehållet överklassen kan man säga. Och om man ser till produktsortimentet Marabou hade under say, 1919 och framåt under 20-talet så mjölkchokladen har inte slagit igenom särskilt mycket. Det är mycket mörk choklad och det är mycket fyllningar av vad vi då kanske skulle kalla för farfars eller mormors smaker. Det är romrussin och det är olika typer av spritfyllningar och fruktkrämer och sånt där som jag tycker låter ganska aptitliga men som kanske inte skulle slå igenom i en bred allmänhet idag kanske.
Man vet aldrig. Nej. Idag är det inte så många fruktkrämer i Marabous mest kända produkt som lanserades redan 1939. Aladdin-asken.
När ni mig råkar gästa, det bästa av det bästa, jag trollar fram av läckerheter som jag har. Nu smaken är för skillig, men både god och billig är den som jag ber er smaka lite var. Och när ni smakar den vet jag med säkerhet, ni alla blir mig trogna ut i evighet. Gott, 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 smaka en Aladdin. Gott, 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 vilken chokladpralin. Varsågod nu och ta av allihopa sorterna. Gott, 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 finnes i var kartong. Gott, 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 sjunger jag dagen lång. En Gävle, Malmö, Skarabo, alla älskar Marabou. När du...
Max Hansen sjunger om den berömda Aladdin-askan, lanserad 1939. Och som ju finns kvar än idag och som vi ser tillverkas här på fabriken. Gustav, vad säger du om körsbär i likör då?
Jag säger att för det första att den faktiskt är, den har ju sin fanbase så att säga ute i landet. Och de skulle aldrig drömma om att ta bort den idag tror jag. Jag skulle säga att för min egen del så tycker jag att den blir godare ju äldre man blir. Det är en av de där farfarsmakerna. Det är ju faktiskt den pralin som, den enda pralinen i Aladdin-asken som har varit kvar sedan 1939. Jag har lämnat asken i något år så här, i stöten, men den har alltid kommit tillbaka lika fort. Och den, man kan säga att pralinen är ett barn av sin tid. Det var nära nog hälften av Aladdins 18 så att säga, startpraliner 1939 som hade smak av frukt och bär och sprit och sådär. Och det är körsbärlikör är helt enkelt en del av den eran så att säga. Det är kul att den lever kvar.
Men om vi återgår till själva asken som sådan, den kom ju som en någon slags nymodighet, eller där 1939?
Nymodighet på sätt och vis. Effektivisering och kan säga konsolidering av sortimentet också. Det var nämligen så att Marabou på 30-talet hade ett sortiment som egentligen var för stort för sitt eget bästa. Det var extremt tungrot. Man hade ungefär en kanske 250-300 lösa praliner som man kunde köpa i lösvikt. Och det var inte riktigt ekonomiskt försvarbart, och det krävde mycket tid, och det var allmänt omständligt att tillverka så många praliner. Det förhöll sig så också att 1939 bröt i andra världskriget ut, och många av de råvaror som man använde för att tillverka de här pralinerna, de gick ju, antingen gick inte att få tag på eller blev ransonerade. Så man tog 18 stycken av de bäst säljande pralinerna och la dem i en ganska enkelt designad funktionalistisk ask tillverkad av Åkerlund & Rausing. Och sen så det var helt enkelt ett greatest hits, och man döpte det till Aladdin.
Nu står vi ju här i hjärtat av Aladdin Country, kan man säga, och det är löpande band, och man ser de här pralinerna åka fram och tillbaks här. Har askens form förändrats genom åren?
Jag skulle säga att formen har varit ganska konstant. Antalet praliner har varit, det var ju 18 från början, men 15 höll man sig vid väldigt länge. Den största förändringen var egentligen 1965, då man bytte till en lite mer ask som påminner om, den doftade inte lika mycket 30-tal, den var lite modernare ask, och den påminner ganska mycket om den vi ser idag.
Jag har förstått att vilka praliner som har varit i asken har skiftat genom åren, och hur har de besluten gått till?
Ja, det är ju lätt att förklara hur besluten har gått till egentligen. Det är ju så att vad konsumenterna vill ha, det stoppar de i asken, och de kan ju prova sig fram, men man märker ganska snabbt om en pralin blir väl emottagen. Man försökte till exempel ta bort trillingnöten och ersätta den med nöttryffel 1973-74. Det blev det ramaskri. Man skickade till och med en varningslapp för att förbereda konsumenterna på det, men det gick inte. Trillingnöten var tillbaka året därpå. Annars så man kan väl säga att Aladdin-sortimentet, alltså det är ganska intressant att studera över tid hur pralininnehållet har ändrats. Vid lanseringen 1939, då var det mycket fruktkrämer, och det var mycket vad vi kanske idag kallar mormors och farfars smaker med alkoholpraliner och likörfyllningar och sådär. Nu har man ju mer gått över till, vad ska man säga, man förlitar sig väldigt mycket på nougat, skulle jag säga.
Idag är Aladdin-asken en jultradition, kan man säga. Var det tänkt så från början?
Jag tror inte att det var tänkt så från början kanske, utan det där var någonting, en ganska konkret satsning i slutet av 50-talet och början på 60-talet, där man tryckte speciella julomslag till Aladdin-kartongen. Och det där har ju fallit väl ut. Idag finns det ju knappt ett svenskt hem där man firar jul utan Aladdin.
Det här med jul, Evertov, det är väl förträffligt, får det vara?
Aladdin! Ganska fantastiskt att den är flagofigur ur Tusen och en natt på sitt namn och dessa utsökta läckerheter.
De här är inte heller så dåliga, väl?
Paradis! Vilken kulinarisk lustgård! Astrid, vilket ska jag välja?
Ja, men det är ju jul, ta båda.
Båda? Ganska fantastiskt.
Marabou sänker priserna på praliner.
God jul.
Ja, vi hörde om paradisaskarna när julreklamen. Men vad är skillnaden mellan Aladdin och paradisaskarna?
Ja, för det första är skillnaden är uppenbar. Att Aladdin har en blandning av mörka och ljusa chokladpraliner. Och ja, idag även en vit chokladpralin, medan Paradis är ju helt och hållet mjölkchoklad. Och egentligen så, Paradis är ju mycket, en mycket yngre produkt också. Den lanserades 1957 ungefär. Och egentligen så, som ett svar på att man hade sett utomlands, framförallt i England, att efter andra världskriget så hade den mörka chokladen tappat i popularitet jämfört med mjölkchokladen. Och man var rädd att det här skulle slå igenom i Sverige också. Man får liksom helt enkelt som svar på det så lanserade man en ask som var i början, ja, den var snarare lika Aladdin i storlek och form. Men den innehöll bara mjölkchoklad. Och i samband med att man lanserade den här paradisasken så hade man också uppdaterat receptet för Marabou mjölkchoklad.
Vad var skillnaden?
Skillnaden var att man nu tillämpade något som kallas för crumb-tekniken som ger Marabou sin speciella kolaktiga smak som man egentligen inte hittar från något annat företag. Och det är en typisk svensk smak som går hem här. Och chokladsmak är någonting väldigt, väldigt regionalt. Det varierar väldigt mycket från land till land vad man föredrar. Det är väl vi och Storbritannien som gillar den här typen av kolaktig mjölkchoklad.
Så på 20-talet så var det ju mörk choklad som gällde. Och sen kom paradis och den ljusa chokladen in. Och ljus choklad var trend länge. Och nu ser vi att man går tillbaka till det mörka. Det är det som är trendigt. Och rättvisa märkt är viktigt också. Att det ska vara schyssta villkor. Hur förhåller sig dagens Marabou-produktion till det?
Alltså den här trenden i mörk choklad och vad ska man säga, ja, miljömedvetenhet, det är någonting som Marabou förhåller sig till naturligtvis. Till exempel så kom det ju här om året en Aladdin-ask som helt och hållet består av mörka praliner helt enkelt, mörk choklad uteslutande. Och all kakao de använder för att göra sin choklad i Rainforest Alliance märkt numera.
Men tror du att man går tillbaka till de här syltarna och det som var poppis på 20-talet?
Ja, det kan jag bara hoppas på.
Duvre?
Mm.
Tänk på det bästa du vet.
Mm.
Fördubbla det.
Mm.
Vad får du då?
Två Stuvre Lagervall.
Ja, du är hopplös.
Tänk på det bästa du vet då.
Mm.
Fördubbla det.
Mm.
Vad får du då?
En rulle Marabou mjölkchoklad.
En rulle?
Ja, och så en kaka.
Yvonne, vet du vad det är för likhet mellan en rulle och en kaka Marabou mjölkchoklad?
Det är Sveriges populäraste choklad.
Ja, det är förstås.
Man får ett helt glas härlig oskummad mjölk i varje kaka eller rulle.
Och vad får man mera då?
Man får skämma bort sig och ha det bra, så här.
Vad sitter du och nafsar för? Skäm bort dig ordentligt istället, så här. Mm.
Skäm bort er och ha det bra med
Marabou mjölkchoklad.
Yvonne Lombard prisas ju nu som en av Sveriges främsta skådespelerskor. Men faktum är att ett av hennes första uppdrag var ju reklamfilmer för Marabou på 50-talet.
Alltså, Marabou var ju för det första väldigt, väldigt tidiga med att utnyttja biografmediet så att säga. Det var ju där man visade reklam i rörlig bild ända fram till, säg, 80-talet i Sverige egentligen. Det var ju biograferna som var kanalen för filmad reklam. Och Marabou har ju haft olika kändisar som affischnamn långt, ja, inte långt tidigare men ungefär samtidigt som Yvonne Lombard. Yvonne Lombard var det största namnet. Hon var, vad ska man säga, affisch poster girl för Marabou mjölkchoklad, kakorna. Men man hade ju även till exempel Alice Babs gjorde reklam för Toy och Sven Tumba gjorde för O'boy och sådär. Så jag menar, Marabou kändisar och den här typen av, kan säga ändå kombinationer av folklighet och glamour är ganska, ganska unik.
Yvonne Lombard körde ju som hennes signaturljud. Vilka andra reklamslogans använder man?
Marabou har haft en hel del genom åren. Det är ju, man har anspelat på lite olika saker. Det kan vara bara som i Marabou och för att det är gott. Det kan vara, man kan anspela på nostalgi har man gjort genom åren, till exempel smaken man aldrig glömmer. Och det finns ju fler exempel, till exempel små goda ögonblick, ta ett lugnt, ta en toy.
Marabou. Marabou mjölk såklart.
Men om vi uppehåller oss vid M-et som är komponenten i Marabou. Den har ju väldigt speciell design. Kan du berätta lite om det?
Ja, det är så att i slutet av 60-talet så kom Marabou fram till att de ville förnya sitt varumärke och helt enkelt byta ut den gamla klassiska skrivstilslogotypen och även maskoten, storken. Och då kontaktade man Sigvard Bernadotte faktiskt, mycket känd. Ja, för detta prins och industridesigner. Han tillsammans med en engelsk reklambyrå tog fram ett grafiskt typsnitt helt enkelt som man använde till både Marabous logotyp och sen så tryckte man ju det här M-et på chokladkakorna. Tidigare hade man ju då storken som symbol just på själva kakan. Men sen ungefär 1970 så är det M-et som gäller.
Finns storken kvar någonstans?
Storken finns kvar. Om man bortser från att den såklart finns kvar i Norge som Freas logotyp så finns den faktiskt på ett ställe i en Marabou-produkt och det är på Grädnogatpralinen i Aladdin-asken. Där kan man fortfarande hitta storken. Och där fann man tidigare även Marabous gamla logotyp. Den är numera borta.
Om man pratar lite mer om produkterna, vad är det produkten som har lyfts fram?
Alltså det där har varierat väldigt mycket genom åren. Jag skulle säga att till exempel på 40-talet då blev det ju, vad ska man säga, det fanns ju de här strömningen att man propagerade för att mjölk var väldigt nyttigt och att mjölkchoklad också i då som en följd var väldigt nyttigt och att man framhävde att mjölkchoklad kunde vara ett ypperligt tillbehör när man sportade för att snabbt få tillbaka energin. Jag tror inte att man skulle trycka på det i en reklamkampanj idag direkt. Nyttigheten med choklad, det känns. Det är kanske tillhör det förgångna. Nu är det mer det här spontanköpet att man unnar sig något gott som gäller.
Mambo, mambo från Marabou.
En mambo, mambo från Marabou.
Detta är M och det är gott. Det är väldigt gott. Det är mer än väldigt gott. M.
Vi befinner oss nu faktiskt i en Marabou-butik. Inuti det här huvudkontoret här så har de byggt upp en gammaldags butik med inredning från en gammal chokladbutik i Göteborg, tror jag. Man ser ju verkligen här träpaneler och de fina hyllorna med chokladen. Och här har man byggt i kronologisk ordning hur chokladsortimentet såg ut. Jag tycker vi går runt här och tittar.
Man kan säga att alltså på 20-talet så hade ju produktsortimentet börjat växa. Det ser man ju. Det var inte litet från början, men det växte för varje år. Och de har ju många massor med olika askar. De har ju vissa som är ganska stiliga idag. Marabou kors och frukt, marmelad, Marabou menuett. Ja, kattungor. Vi har även några som kanske idag skulle ses som lite politiskt inkorrekta. Söderhavsflört med en ganska stereotyp bild av infödingar, till exempel.
Just det, som är kannibaler och försöker äta upp en vit person här, ser man på askan.
Kanske inte skulle gå hem idag.
Nej.
Det finns ju dock inte kvar i sortimentet. Så.
På 30-talet så ser man att det kommer in flera stycksaker.
Ja, det kan ha att göra med att den här ska man säga, man hade ju redan kioskförsäljning på biografer och sådär. Men jag tror att just den där, inte att choklad har slutat vara en lyxvara, men att det ändå är en spontanköpsvara helt enkelt. Det är impulsköp helt enkelt, och att man köpte det helt enkelt när man var ute på stan sådär. Och det är helt enkelt sådana här små munsbitar, kan man säga. Det finns jättemånga. Monolit, Big Ben, det finns mjölkchoklad, det finns raketchoklad, mjölkblock, Tommy, Chico. Hur många som helst. Hur många som helst.
Om vi går vidare upp och till 40-talets monter så ser vi att du kommer små askar, tablettaskar in.
Jag skulle kunna säga att alltså från och med andra världskriget så man höll helt enkelt andan och satsade på storsäljarna. Så man bantade produktsortimentet vad gäller lösviktspraliner. Man satsade på de här ja, helt enkelt så redan populära kakorna, men man höll sig till dem. Och sen så hade man också halstabletter, Figaro, Tenor, Maltol, PP-lakristabletter, Frisco, Dollar, en massa olika. Och sen hade man ju faktiskt också, det måste jag nämna, man hade ju sina bak- och hushållsprodukter också. Ergo Kakao var en gigantisk stor produkt på den tiden. Så likaså bakpulvret. Sen hade vi ju ett kanske idag som ter sig som ett ganska bizarrt exempel är ju kaffeersättningen Mabou. För kaffe var en råvara som inte gick att få tag på egentligen under ransoneringsåren. Så Marabou, de lanserade sin egen variant. Och vad det fanns i den, det var hemligt. Det fick man inte reda på. Men de garanterade i alla fall att det var ingenting som kunde skada en. Men
Vet man det nu?
Nja, jag tror att det var någon rotfruktblandning av något slag. Den är nog sörjd och saknad av ingen.
Om man går vidare här på hyllan så ser man att det har hänt verkligen mycket. Sortimentet har breddats och ökat. Och om vi tittar på det som händer nu så... Vad är det för nyheter som Marabou har kommit med på senare tid?
Ja, egentligen så kommer de med nya satsningar hela tiden. Man kombinerar ju välkända produkter och varumärken och olika typer. Man har till exempel digestivkex i sina chokladkakor. Man har mintkrokant och man har frystorkade jordgubbar. Det är lite olika saker. Och nu senast då har de en som heter crunchy corn tydligen, med rostad majs helt enkelt. Saltrostad majs som man egentligen associerar till. Egentligen, ja, tv-snacks.
Ska vi prova den kanske?
Ja, det tycker jag. Jag vill bjuda på en bit.
Tack så mycket. En väldigt trevlig kombination med salt och söt.
Ja, det här är en typ av kaka egentligen. En typ av kombination med just det där salta och söta som har funnits i utlandet med liksom chokladdoppade kringlor och allt vad det är. Men det är hyfsat nytt för Sverige. Man kan ju hoppas att det slår igenom bra.
Det var väldigt gott. Tack Gustav Svensson från Centrum för näringslivshistoria och tack för mig. Och vill du höra mer om svenska företagshistoria så finns flera avsnitt av detta på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs.
Gott, 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 smakar en Aladdin. Gott, 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 vilken chokladpanin. Var så goda nu och ta av allihopa sorterna. Gott, 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 sjunger jag dagen lång. Gott, 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 sjunger jag dagen lång. Gävle, Malmö, Skarabo, alla älskar Marabou. När du den...
Aladdin, som Max Hansen här så vackert besjunger, är Sveriges populäraste och mest sålda chokladpraliner. Aladdin är en symbol för Marabous strävan att alltid erbjuda choklad av högsta kvalitet till lägsta pris.
Ja, jag säger bara gott, 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 gott.